Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är Koranpodden. Podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om viktiga trosfrågor och hur dessa påverkar våra liv. Du lyssnar på poddavsnitt 166 och idag ska du få lyssna på min presentation om hur du använder motgången som en möjlighet. Livet är inte alltid lätt. Ibland är livet som en dans på rosor och ibland är den inte det. Vi möts av det som vi uppfattar som motgångar och förluster. Gud nämner detta även i Koranen när han säger:
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Vi ska helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten av ert arbete. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap. Slutcitat. När vi går igenom dessa motgångar, förluster och prövningar så är det inte ovanligt att vi ställer frågorna: varför drabbar detta just mig? Varför just mig? Du kanske har känt så när du har gått igenom en svår period i ditt liv. Det har jag gjort i varje fall. I min presentation som du alldeles strax ska få lyssna på så vill jag ge dig ett nytt perspektiv på det som vi uppfattar som motgångar. Jag vill ge dig ett tankeverktyg grundat på den muslimska tron som hjälper dig vända på motgången till din fördel. Min presentation, använd motgången som en möjlighet, var en del av webbinariet Stärk ditt välmående. Webbinariet var ett samarbete mellan Koranpodden och Energized Muslima som Karin driver och handlar om hur du mår bra både till kropp och själ. Okej, nu med försnack. Här är min presentation. Använd motgången som en möjlighet. Okej, så nu har vi fått lyssna på Karins presentation och jag känner inte att jag vill hålla i något föredrag eller någon presentation. Jag känner bara att jag vill ta på mig mina skor och ta en lång, härlig promenad. För det älskar jag att göra och det känns alltid så skönt att komma hem igen. Och nu när man undervisar på distans så blir det mycket sittande och man är i sitt hem. Man tar sig inte till jobbet och jag kan känna att jag måste ut och röra på mig. Så jag försöker få igång det. Vissa dagar fungerar det bra. Vissa dagar öppnar dörren så känner jag bara som blåsande kyla, iskyla. Och bara stänger dörren och säger nej, jag tror jag ska vara inne. Men man kan göra, det finns så många övningar hemma också. Bland annat sådana 7 minuters övningar. Väldigt intensivt men väldigt bra också. Så bismillahirrahmanirrahim. Vi vet att människan består av 2 delar. Både fysisk och psykisk. Alltså kropp och själ och ande. Och nu när Karin har berättat om kroppen och hur viktigt det är att vi rör på den så tänkte jag prata mer om själen. Och jag tänkte ta och prata några minuter här, både utifrån egen erfarenhet, just det här med att använda motgången som en möjlighet. Vi har mött och vi kommer möta prövningar i livet, motgångar i livet. När vi känner att saker och ting går emot oss, känner att vi inte kan komma framåt, vi känner prövningar och vi kanske känner igen det här klassiska uttalandet: varför händer detta just mig? Gång på gång så möter jag det här. Jag känner att jag inte kommer framåt i livet. Jag känner att jag får de här prövningarna. Vi känner alla igen oss på ett eller annat sätt. Och jag tänkte ge lite tips på hur jag försöker fundera och tänka för att jobba mig förbi sådana motgångar och prövningar. Och jag finner alltid trygghet, tröst och hjälp att när jag möter motgångar, när jag möter prövningar, att jag kommer ihåg att där finns en skapare. Det finns Allah subhanahu wa ta'ala som är barmhärtig, som är herre, som har skapat mig, som vill mig det bästa. Och jag vet att ingenting sker utom det som min herre tillåter att ske. Och det är där en otrolig styrka, trygghet och tröst. Att alltid komma tillbaka till den tron. Att alltid reflektera över det. Så det finns, jag tänkte ge några olika exempel på det här. Ett exempel är berättelsen om Aisha, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallams hustru. Det berättas i biografierna att de var på en handelsresa, eller de reste i en karavan, och karavanen stannade upp och de skulle återhämta sig och vila. Och när karavanen fortsatte så hade de glömt bort Aisha. Hon var kvar själv. Och karavanen fortsatte en lång bit. På den tiden fanns inte mobiltelefoner. Så hon var helt ensam. Fanns inte så mycket hon kunde göra än att bara vänta och hoppas på att de skulle upptäcka så snabbt som möjligt att de hade glömt bort henne. Så karavanen hinner en bra bit tills de upptäcker att de har glömt bort henne. Och en man erbjuder sig att åka tillbaka och hämta henne från där de stannade sist. Så han tar sin kamel, rider dit där, hittar Aisha, sätter henne där bak på kamelen och rider tillbaka till karavanen. Det fanns människor som hade onda avsikter och spred då lögnaktiga rykten och lögner helt enkelt om att hon skulle ha haft intim samvaro med den här mannen. Och det här förekommer, och den här incidenten beskrivs också i Koranen. Det här var någonting som tog väldigt hårt på Aisha, på de troende. Det här var en skandal kan man väl säga för den tiden. Och Aisha hade en väldigt, väldigt, väldigt tuff tid, och även profeten Muhammed över honom var Guds fri när den här lögnen spred sig bland människor, det här talet. Men det intressanta är att när Allah subhanahu wa ta'ala nämner det här i Koranen i kapitel 24, så nämner han i vers 11 och säger:
Inna alladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum.
Men anse inte detta som ett ont. Nej, det är tvärtom ett gott för er. Så det var någonting bra för er. Ni upplever detta som någonting dåligt, någonting negativt, men det här är egentligen någonting bra för er. Det finns mycket lärdomar i det som har hänt här. Och vad är lärdomen? Jo, versen efteråt. I vers 12 säger Allah:
Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin.
Alla troende män och kvinnor borde, då de hör sådant tal, tro det bästa om varandra och säga: detta är en uppenbar lögn. Det kommer spridas en massa rykten. Människor kommer säga: har du hört vad de säger om henne? Eller har du hört vad de säger om han? Eller har du sett vad han har postat på sin Facebook? Eller hörde du vem hon umgås med? Det kommer spridas en massa lögner och förtal, och då är det så viktigt att vi ska tänka det bästa om varandra och utgå ifrån att saker och ting som människor berättar om andra är lögner. Så den här incidenten som skedde och som de troende tog som någonting negativt, det var egentligen någonting som var gott. Och det är så jag försöker se de motgångar som jag möter i mitt liv. Det negativa som jag möter i mitt liv försöker jag se som: okej, det här finns någonting som Allah vill lära mig av, något som är gott. För ingenting kommer att ske utan hans vilja, och han vill mig väl. Han vill mig gott. Så vad är det för någonting Allah subhanahu wa ta'ala vill lära mig av det här som händer? Så jag kan ta ett privat exempel. Innan jag var gift, så som en ung man, naturligtvis man söker, man vill gifta sig, och jag kom i kontakt med en syster, och det var liksom, vi skulle i princip gifta oss, så långt hade det kommit. Men helt plötsligt, ur det blå, så bara vänder sig hennes hjärta 180 grader. Kyligt, det blir inte av. Som en man som har byggt upp, vet, hela planeringen, hela livet att man ska spendera med den här människan, bara kollapsar. Ingen förklaring, ingenting. Det bara bröts 180 grader. Och det var väldigt tufft för mig. Man kan väl säga en form av depression, klart. Man tycker alltid dystert och trist. Och varför händer detta mig? Det här gång på gång. Varför drabbar det mig? Jag som är så snäll. Och de här tankarna som kommer. Men Allah ville lära mig någonting. Nu när jag tittar tillbaka till det. Så alhamdulillah, Allah ersatte den människa med en bättre människa. Med den hustru som jag har idag. Och Allah lärde mig genom den tuffa, vad ska vi säga, prövningen eller motgången. Allah lärde mig, vad är kärlek? Hur mycket kan du älska en annan människa? Och var försiktig att inte sätta någon vid sidan av Allah när du kommer till kärlek. Att du älskar någon så mycket att du glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala. För det är Allah som ger och det är Allah som tar. Så Allah ger och han tar. Kommer du fortsätta att tro på honom? Och jag menar, om jag inte hade haft den tron på Allah. Kämpa att hålla mig tillbaka till det. Till de tankarna. Vad är kärlek? Var går gränserna för kärlek? Va? Det finns andra som inte har de här ramarna. Som inte har den här vägledningen. Vad händer? Det blir svartsjukedrama. Mina föräldrar har sina rötter i Turkiet. Jag kan ibland titta på turkisk tv. Men som kidnappar kvinnor. Det händer i Europa också, i Sverige också. Kändisar som, du vet, blir avundsjuka. De får inte den tjejen går med någon annan kille och de mördar killen och så vidare. Det här är sånt som händer hela tiden. Både i tv-serier och i filmer och i verkligheten. Därför att människor glömmer bort alla och har inte den här djupare reflektionen kring vad är det för någonting Allah vill lära mig med den här motgången. Han vill stärka mig. Vi blir starkare genom att gå igenom prövningar. Och det är det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam också sa i en annan hadith, att de mest prövade det är profeterna och sedan de rättfärdiga människorna och sen i grader av människor. Så har du en liten tro, liten prövning, har du en stor tro, då blir det större prövningar. Så prövningar, det som vi tror är motgångar, är egentligen möjligheter och sådana som gör oss starkare och som utvecklar oss som människor. Och jag älskar en romersk filosof som heter Seneca. Och en av hans brev som han skriver till sin lärjunge som heter Lucilius, den här romerska filosofen Seneca, levde vid Jesus födelse ungefär. Han skriver de här breven och han pratar mycket om det här med liksom dygder, att leva ett gott liv och så vidare. Och mycket av det han skriver överensstämmer med muslimsk tro. Och jag finner många av hans brev väldigt inspirerande. Så att i det här brevet som jag tänkte kort citera så nämner han när du förlorar någonting, förlusten av någonting. Och då skriver han så här, fundera alltså själv över detta när det gäller förlust. Okej, när du förlorar någonting, tappar någonting. Det kan vara en, vet du, köper en ny mobiltelefon, du har den i en vecka och sen så låser du den i lägger den i en väska och sen är det någon som snor den eller du tappar den och den går sönder eller någonting annat. Så Seneca han skriver så här, när det gäller förlust, fundera på detta. Tänk för dig själv så här, det här föremålet kommer att försvinna. Alla föremål kommer att försvinna. Va? Och så skriver han vidare. Det var ju ändå något extra och tillfälligt. Du kommer att leva lika lätt utan det som du levt med det. Kom ihåg att livet fortsätter även om du förlorar den här saken. Vad det än gäller, det var ett bonus som du fick i ditt liv. Han skriver vidare, om du haft det länge, om du haft den här saken länge, så förlorar du det efter att ha fått nog av det. Du har haft det så länge och nu har du förlorat det, så det räckte. Du behöver inte ha det mer. Du har fått nog av det. Om du inte haft det länge så förlorar du det innan du hinner vänja dig vid det. Så om du har haft det en kort tid och du förlorar det, så alhamdulillah, du hann inte vänja dig vid den saken. Den försvann ur ditt liv så fort den kom. Så ni ser, Seneca försöker se allting ur ett positivt synvinkel. Du har haft den länge, That's it. Du har haft den tillräckligt. Du behöver inte ha den mer. Och det var dags för den att gå vidare. Och du har haft en väldigt kort tid. Så du vände dig inte. Du blev inte van av den. Du behöver inte den i ditt liv. Och så kommer han till det här till exempel. Människor säger så här. Du kommer att få mindre pengar. Människor säger så. Du kommer få mindre pengar. Vad svarar Seneca? Ja visst. Och mindre besvär. Människor som har massor med pengar. De har massor med huvudbry och besvär vad de ska göra med alla de här pengarna. Så du får mindre pengar. Ja, jag får mindre besvär. Han ser det positivt. Men när människor säger, och mindre inflytande. Du får mindre pengar, mindre inflytande. Seneca svarar, ja, och också mindre impopularitet. Du har inflytande. Folk känner dig. Och då är det många som inte tycker om dig. Det finns så många inflytelserika politiker som är jätteimpopulära. Människor nästan hatar dem. De har ett stort agg mot dem. Så om du tappar på inflytande, ja, då får du också mindre, då blir du också mindre impopulär. Så allt som vi först allt som drabbar oss, som vi först upplever som någonting negativt, som en motgång, kan vi, om vi funderar kring det, vända det till någonting positivt. Både med hjälp av att tänka på Allah subhanahu wa ta'ala, att Allah vill lära mig någonting med den här motgången, med den här prövningen. Men också som Seneca, utan att koppla in religionen, kan se genom logiskt resonemang att vi kan se på saker och ting från ett positivt sätt. Även om vi först upplever som någonting negativt. Så låt mig ta den fjärde och sista exemplet och sen ska jag avrunda. Det är coronapandemin. Det är så många som ser det som någonting negativt och det här är jobbigt och hur länge ska det här hålla på? Och jag menar, nu när vi gick från 2020 till 2021, hur många inlägg som delades på sociala medier och bilder där man liksom klankade på 2020 och liksom skrev och gjorde olika bilder av 2020 som det värsta året någonsin. Och det är för att man har det här begränsande mindsetet att coronapandemin är bara negativt. Det finns ingenting gott i det. Men nej, det är inte den troendes inställning. Den troendes inställningen är att ingenting sker utan Allah. Allah är barmhärtig. Han vill lära oss någonting med den här pandemin. Och vad är det? Det är var och en av oss uppgift att fundera kring den frågan och komma till insikt. Och jag menar, jag lyssnade på radio. Det var någon som sa, coronapandemin har lärt mig att varva ner. Jag var uppe i varv, sprang hit och dit och var fullt upptagen. Pandemin har fått mig att varva ner. Pandemin har varit fantastiskt för vår natur. Djur har kommit fram igen. Naturen har liksom blomstrat igen. För oss att tänka på hur mycket vi har smutsat ner miljön. Vi får tid till eftertanke. Så det finns så mycket positivt i allt det här. Vi får aldrig glömma det. Så det jag vill att ni tar med er från den här korta reflektionen. Det är den här frågan. Nästa gång du möts av en prövning. En motgång. Då ska du ställa denna fråga till dig själv. Vad gott vill Allah lära mig med detta som jag upplever som en motgång eller som en prövning? Jag tar det en gång till. Vad gott vill Allah lära mig med detta som jag upplever som en motgång eller som en prövning? Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jag hoppas att det som Karin har pratat om och det som jag har pratat om ger en liten boost att jobba vidare med ett välmående, inshallah. Så att om det är några frågor som är riktade till mig så får ni gärna skriva det i chatten. Och har ni även frågor till Karina så får ni gärna ställa dem här nu. Jag ser att Karina är tillbaka där. Och jag har faktiskt skrivit ner den frågan så jag skriver in den i chatten så alla kan se den. Och kanske kopiera den och spara den någonstans så att man kan bli påminn. För det, religionen är en påminnelse. All right. Jag ska inte prata för mycket. Då vi lämnar till frågor och funderingar.
Amin. Barakallahu fik.
Kashif skriver om Allah belöna er för kloka ord och reflektioner. Amin. Tack så mycket Kashif för att du är med oss här idag. Och även alla andra som är med här en söndag kväll. Nu är klockan 20.00. Det var sweet spot var ungefär dit jag tänkte att vi ska sträcka oss, inte för långt. Allahumma barik, jazakumullah khair för dessa lärorika påminnelser. Tack själv Noura för att du är med oss. Och vi har spelat in den här sändningen. Och jag tänker att om Karin ger mig tillåtelse så tänker jag stycka upp den här sändningen i hennes presentation och min presentation och lägga det som två enskilda avsnitt på Koranpodden. Så det kommer komma där inshallah. Och sen får Karin jättegärna använda det inspelade materialet som hon känner sig.
Tack snälla.
Det är inte mina copyright, jag äger ingenting här.
Men det var jättebra och jag uppskattar verkligen din presentation. Det var verkligen jättebra.
Tack så mycket. Det är som man går upp och grubblar. Det är liksom det som jag har pratat om här idag. Det är sånt som jag grubblar mycket kring och tänker. Och det som Karin också har pratat om baserar sig på lång erfarenhet. Det är sånt som brukar ge resultat också. Tack så mycket. Waze skriver... Tack så mycket bror Sally och syster Karin för väldigt bra föreläsning.
Alhamdulillah, shukrullah. Tack snälla själv.
Tack Waze för att du är med oss också ikväll.
Alhamdulillah.
Tack så mycket mor och Aida. Jag tror inte det är några frågor till mig utan alla tackar. Tack så mycket för det här. Jag hoppas att ni har tyckt det har varit roligt och spännande och givande. Det är det första webbinariet vi har. Och inshallah, jag tror inte det blir det sista, utan det lär mig att komma fler. Vad tycker du Karin?
Inshallah, jag är jätteglad och tacksam för den här möjligheten. Och jag känner mig så ödmjuk och jag är jätteglad, mashallah.
Jag är jätteglad av att träffa dig Karin och din specialitet. Det behövs i vår umma. Vi behöver bli påminna om den fysiska sidan också av det hela. Så jag tror det kompletterar på ett bra sätt.
Alhamdulillah.
All right. Tusen tack allihopa för ert deltagande. Jag önskar er en trevlig söndagkväll och håll ett öga på Karin och min Facebook-sida för när det kommer ett nytt event så kommer vi meddela där.
Inshallah.
Tackar. Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu.
Assalam. Tack för att du lyssnade på min presentation om hur du använder motgången som en möjlighet. Något som jag tar med mig från min presentation är hur viktigt det är att aldrig glömma bort att det finns en nåderik, barmhärtig och kärleksfull skapare som vakar över dig och som vakar över mig och vars vilja är allenarådande. Det är nämligen lätt att glömma bort denna insikt i vår stressfulla vardagsliv full med distraktioner. Det är nämligen lätt att glömma bort denna viktiga insikt i vår stressfulla vardagsliv full med distraktioner. Om du fann presentationen lika inspirerande som jag gjorde skulle jag uppskatta om du delade den med någon som du vet som kämpar med en svår tid i sitt liv. Kanske blir denna presentation en balsam för deras själ och som ingjuter både hopp och tro. Skicka ett mail eller ett sms med direktlänken till presentationen koranpodden.se/166. Nästa vecka är jag tillbaka inshallah med en ny intervju. Jag intervjuar Vali Ranem om hur vi motverkar islamofobin i vårt samhälle. Här kommer ett kort utdrag från det samtalet.
Det bekräftas att den här artikeln som jag skrev verkligen behövdes. Jag behöver skriva fler artiklar och behöver vara mer aktiv. Så på det sättet blir jag stärkt. Jag har också, måste jag nämna, blivit väldigt stärkt av många, många muslimska syskon runt omkring i landet som har skrivit till mig väldigt många stöttande kommentarer.
Missa inte min intervju med Vali på måndag inshallah. Koranpodden finansieras helt och hållet av våra lyssnare. Detta hjälper oss att producera alla våra intervjuer och poddradioserier. Och för detta stöd är vi otroligt tacksamma och ödmjuka inför. Om du också vill stötta Koranpodden, då hittar du vår Swish- och bankgironummer på vår hemsida. Besök koranpodden.se/donera. Jag tackar på förhand för ditt visade stöd. Må Gud belöna dig rikligt. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa vårt arbete med Koranpodden och vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att maila mig på hej@koranpodden.se. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag, inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.